Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Maria och idag har vi faktiskt inte Anja med oss i studion, för Anja är nere i Grasse med Chanel-teamet och frossar i dofter och blomsterheter. Men istället har jag ju med mig en väldigt speciell gäst, supermodellen, skönhetsentreprenören, mega hudvårdsnörden och författaren Emma Wiklund.
Oj, vilken älskar det här introt. Det är sån ego boost så här på morgonen. Ja, ja. Tack för att jag får komma.
Ja, men det är så mysigt att vara här hos dig. Vi sitter ju faktiskt på Emma S högkvarter, ja, mitt i Stockholm.
Ja.
Omgivna av en massa härliga produkter och dofter och... Ja, och din nya fantastiska bok.
Precis.
Som vi kommer att prata lite om i podden också. Men jag tänkte, din bok heter ju Tidlös, Jeanette.
Ja.
Och riktar sig väl framför allt till lite mognare kvinnor. Ska man säga 40+?
Absolut. Jag brukar säga utgångspunkt 35-40. Och lite beroende på alla. Och alla har vi ju olika tidpunkter hur vi mognar, både i hy och i kropp och hormonellt. Så att, men just kanske en mognare kvinna,
ja,
absolut.
Mm. Ja, för så är det ju verkligen. Det är inte det att man vaknar upp morgonen efter man har fyllt 40 eller 45 eller vad det nu må vara och är en helt ny människa.
Nej.
Men jag tänkte att i dagens avsnitt så gör vi som en liten odyssé över kvinnans åldrar och... Framförallt fokusera såklart på hudvården och vilka behov man har i sina olika åldrar. Och hur man ska välja produkter och så vidare.
Mm.
Så jag tänkte att vi kanske ska börja där allting började för dig. Och göra ett nedslag när du var i 20-årsåldern.
Ja, oj, nu är det länge sedan. jag kan man ju väl säga till de som lyssnar då. Jag är född 68, så när jag var 20, det var 1988.
Ja.
Och jag kan väl säga det att när jag var ung så var ju det här med att sola väldigt helt okej. Okay. Och solskyddsfaktor var väl inte någonting som man strösslade med eller pratade så mycket om, utan brunast var snyggast. Så jag måste säga att jag solade ganska mycket i mina tonår. Men just i 20-årsåldern hade jag faktiskt börjat min modellkarriär. Jag var ungefär 20 när jag började. Och det var då jag snabbt lärde mig, jag har nämligen väldigt mörk hy. Och när jag solar så blir jag väldigt brun, lätt. Jag har mycket pigment. Och då hade jag kommit upp till Stockholm från Huskvarna och jag jobbade med Mikas modellagentur. Och så hade jag varit iväg på någon semester och kommit och var jättebrun och snygg, tyckte jag. Men jag fick ju banningar från min modellagentur. För när man jobbar som modell så är det inte så bra att vara för brun. För att det är lättare att sminka en modell brun än att sminka någon som är väldigt brun. Lite ljusare, för det blir ofta grått. Så då fick jag lära mig ganska tidigt att det var inte så bra för mig att sola. Då var det inte så mycket för... Naturligtvis inte bra på grund av hudcancer och sådär. Men framförallt för att det var inte så bra på bild. Så för mig så vid 20 års ålder så började jag sola mindre. För att inte bli för brun. Och jag använde solskyddsfaktor. Och sen så var min hudvårdsrutin. I och med att jag började modella och använde smink ganska mycket. Så var det ju att tvätta av sminket och sen fuktkräm framför allt. Mm. Jag tycker det har hänt jättemycket inom hudvård sedan dess. Så då var det inte så mycket vilken ingrediens jag tänkte inte så mycket på. Utan det var liksom en mjukgörare och någonting som tog bort sminket på kvällen. Så min hudvårdsrutin var inte lika avancerad som den är idag faktiskt.
Nej, som sagt, det fanns ju inte alls det ingrediensfokuset på den tiden. Men vi har ju pratat tidigare om de här åren när du kommit ner till Paris. Mm. Och hittade de franska farmaciorna.
Exakt. Och det som hände för mig då där mellan 20 och 30 kan man säga. När jag jobbade, jag flyttade ner till Paris när jag var 20.
Mm.
Och då började jag jobba. Och då var det också en ganska stor förändring för mig. För man reste mycket och stressade. Och jag hade lite, inte oren hy, men blandhy har jag alltid haft. Och fick titt som tätt lite utslag. Och det kunde man liksom inte ha som modell. För man kunde inte retuschera bilder på samma sätt.
Nej.
Och då fick jag hjälp av min agentur i Paris att hitta en dermatolog. Som är en hudläkare då. Som skickade mig med en lista på produkter som jag kunde handla då på franska apotek. Precis som du säger.
Ja.
Och franska apotek var ju, de är ju fortfarande, jag älskar dem. Det är ju inte, svenska apotek börjar mer och mer bli som franska. Vilket är jättekul.
Mm.
Men där var det ju verkligen, du hittade väldigt säkra och bra produkter. Det fanns en viss trygghet i vad du handlade. Det behöver inte vara de dyraste. Men väldigt effektiva och säkra. Mm. Och det var lite det man behövde för att hitta en, när man som modell då sminkade på av sig väldigt mycket. Man flög mycket. Man kanske, mycket jetlag och sömnen. Det satte sig på huden. Och då behövde man väldigt lugnande, inte för att utmana med väldigt effektiva produkter. Och då hittade jag dem. Och det hjälpte faktiskt min hud. Men också mycket faktiskt. Där och då lärde man ju sig hur livsstil är, tycker jag. Det märker jag ju ännu mer idag. Då var man 20, så då kom man undan med mycket mer. Huden,
ja.
Huden återhämtar sig mycket snabbare. Mm. Självförnyelse som är mycket, mycket, mycket snabbare än vad den är idag.
Mm.
Du har mer fukt i huden. Så huden överlever mycket mer. Även om du kanske stressar inte så syntes inte lika mycket som du kanske gör idag.
Nej, men man kunde ju sova 3 timmar efter en festkväll och ändå som människa.
Så, och nu kan man sova 10 timmar som jag gjorde i natt. Så ser man i alla fall jättetrött ut. Tröttare än någonsin. Nej, men så som sagt, i den åldern så hittade jag nog, jag förstod det här, hur viktigt det var med hudvårdsrutiner tack vare den här hudläkaren.
Mm.
Och hur viktigt det var med de här produkterna som, oj, jag ska stänga av min dator. Produkter som gjorde sitt jobb. Men som sagt, fukt, rengöring och solskydd.
Mm. Men väldigt enkelt och straightforward.
Ja.
Och där är väl också, det är väl också en ganska så här klassisk fransk inställning där att man lär sig från väldigt ung ålder så här, rengör huden.
Ja.
Wash your face, honey. Att det är så liksom viktigt. Och sen fukt på det. Och givetvis SPF.
Ja. Vet du vad? Redan här på den här tiden så var ju micellären fanns ju redan då i Paris.
Mm.
Den här klassiska biodermas användes ju av de flesta makeupartister. Och om jag har förstått det rätt så kommer micellären från att förr i tiden, om man säger, så tyckte franska kvinnor att man skulle inte använda Parisvatten och tvätta av ansiktet med, för det var inte tillräckligt rent.
Mm.
Så man ville ha någonting som tog bort smink där man inte behövde ha vattnet, utan bara på flaskor helt enkelt.
Mm.
Och där kom då allt från den här micellären, så man skulle kunna ta bort smink och sånt utan att man skulle ha vatten faktiskt.
Mm.
Så den var poppis redan då. Och det här var ju början på 90-talet.
Ja. Spännande. Mm. Ja, det är väl en av de första så här, stora backstage-kultprodukterna.
Ja.
Som sen nådde den stora massan.
Den och Embryoliss.
Ja, krämen.
Krämen, den använde. Det var också en sån här otroligt bra fruktgivare. För mig lite för fet, om jag ska vara ärlig. För den innehåller lite mineraloljor som har en tendens, tycker jag, att stoppa. Så klogga igen mina porer. Jag har ganska mycket fett i min hy ändå. Eller hade då i alla fall. Men jätteskonsam naturligtvis. Om man skulle sminka över så var den väldigt bra. För den, man använde ganska mycket makeup. Och mycket puder.
Mm.
I och med att man inte kunde retuschera så var det ganska kakigt med smink. Ganska mycket makeup på 90-talet. Mm. Och då kunde man behöva en ganska fet underlagskräm. Som liksom sög upp det mesta.
Mm.
Så det är klart att det har hänt ganska mycket. Både med vad man hade för krämer under och vilken sorts smink man använde då.
Mm.
Och hur man sminkade sig.
Hade du någon favorit makeup-produkt? Någon foundation eller så?
Ja, fast jag då som har väldigt olivfärgad hy. Mm. Det var väldigt svårt att hitta gula toner i foundations. Och det enda som fanns, det var Shuimura.
Mm.
Ett japanskt märke. Och de hade en foundation som var lite gulare i tonen också. Som passade mig. Och sen så hade de också ett puder som alla använde. Som var fortfarande ganska lätt och hade också en väldigt bra nyans. Så de gick man och...
Mm.
Shuimura finns fortfarande kvar som butik för makeup på Boulevard Saint-Germain i Paris. Så det är värt ett besök om man åker dit.
Alltså det är fantastiska produkter. Jag jobbade ju med Shuimura i Japan.
Gjorde du?
Ja, jag jobbade som deras engelska copywriter.
Ja, det blir fortfarande helt... Jag förstår inte varför vi inte har dem här hemma.
Jag tror att vi är för liten marknad helt enkelt.
Mm. Men du går knappt att beställa dem på nätet heller,
nej,
tror jag.
Nej, det är jättesvåra.
Ja,
det är så svåra.
Jag hittade en ny från dem nu när jag var ute och reste sist som heter Light Bulb. Det är en foundation som de har kommit med nu. Som är ganska täckande och tjock. Men man får spela ut med fantastiska nyanser. Så Shuimura, det var nog den favorit foundation makeup som jag använde. Men sen kom MAC på 90-talet. Och då, då började det komma mer. De hade som en ren gul färg som man kunde blanda i nästan i vilken foundation som helst. För att få den här lite mer olivfärgen i foundation. Och
finns den kvar idag?
Jag tror inte det. För efter det så har de kommit med så mycket olika nyanser.
Ja.
Men det var inte så många och många olika serier. Så nu finns det ju hela spektrat hos MAC. Vilket är fantastiskt. Men så var det inte när jag började. Då var det väldigt svårt. Alla var väldigt rosa tonade. Och svårt att hitta den här gula nyansen.
Mm. Men hur var det med mat och träning och sånt? Tänkte du på det under modellåren? Eller var du en party girl?
Nej, men alltså jag var absolut var vi ute och hade roligt. Men det var aldrig när man skulle jobba dagen efter.
Nej.
Sån har jag alltid varit. Jag kan liksom ordning och reda. Man tar ansvar för det man ska... Att man ska upp och se pigg och fräsch ut. Jag kunde inte riktigt ha roligt om jag visste jag skulle upp och ha skoj. Liksom. Det var kanske under visningsveckorna när man var tillsammans alla tjejerna på ett och samma ställe. Då kanske man gick ut någon gång och ändå skulle jobba dagen efter. Men det var verkligen inte, man orkade inte.
Och
vi var ändå, när man jobbar på en toppnivå, då har man också vissa förväntningar på att man ska leverera. Det vill säga komma pigg och fräsch och se ut som de dollar man fick betalt för. Men det är klart att vi var ju unga. Man var mellan 20 och 30. Så det är klart att vi hade roligt också. Men annars så tänkte jag ofta på vad jag åt. Men jag ska säga att jag äter nog mer hälsosamt idag.
Mm.
Om man tittar på vad som fanns att tillgå. Alltså idag i Stockholm i alla fall så kan man äta fantastiskt bra mat. Du har ju skrivit in under våra Globebook liksom, om mat för huden. Och idag att äta vegetariskt eller veganskt i Stockholm är ju väldigt enkelt.
Oh ja.
I Paris är det bättre nu också. Det går också att göra. Men vad jag minns på 90-talet så att få en riktigt bra vegansal, det fanns ju inte.
Nej.
Så det var mycket mer att jag minns att vi... Man kanske tänkte mer på att man inte åt så mycket kolhydrater. Om man skulle göra visningar så höll man igen för att man skulle ändå komma i de här kläderna. Så att man, just inför visningarna kom jag ihåg att då kanske man bantade lite inför de veckorna. Men i övrigt så försökte jag träna då med. Och sen när jag jobbade, det har ju blivit mycket, mycket smalare ideal sen när jag jobbade. Så att jag tror det är så kanske svårare idag.
Menar du smalare kroppsligt?
Ja, storlekarna, provstorlekarna har blivit mindre.
Är det så? Har de det?
Oh ja. Så det är ju en stor förändring där. Men visst, jag höll igen och sådär. Men jag tränade mycket och jag är väldigt glad över att jag slapp. Det var ju vissa som fick någon form av ätstörning.
Mm.
Fullutvecklad anorexi. Det är ju en väldigt allvarlig sjukdom. Och ofta när det går så långt, då orkar man ju inte jobba heller. Så det brukade ofta seriösa agenturer också vara... Det är klart att alla ska må bra, liksom, även om du jobbar som modell.
Mm.
Men det att det är ett smalt ideal, det visste man ju. Mm. Och så var det då också. Men jag tänkte på vad jag åt, men jag åt allt egentligen. Men... träningen var alltid viktig och den är ju fortfarande för mig.
Mm.
Och det är alltid ett bra sätt om man ska hålla en balans att man kan äta och ändå få kunna röra på sig. Och jag tror då var det mycket mer så här, ät liksom köttbit och sallad.
Så var det ju.
Ja.
Det fanns inga som vi har idag, liksom hela det här veganska utbudet och superfoods. Nej,
fanns inte alls.
Nej. Jag blev vegetarian 96 tror jag det var.
Mm.
Och jag vet knappt ens vad jag åt. Man åt ju så dålig mat. Då var det ju mycket att man åt istället typ pasta med ost och den typen av saker. Det fanns ju inte de här bra proteinalternativen. Det fanns ju bön och sånt givetvis. Man kunde ju köra 70-tals stuket, men man var ju liksom inte riktigt där när man var tonåring.
Nej, och det är ju det svåra om man är vegetarian, just att man ska verkligen få i sig ordentligt av allt. Och idag så finns ju, det känns som att det är mer, det är ett stort hälsofokus just nu. Det finns ett jätteintresse i mat och hur vi mår och vad vi äter. Och sen har vi ju en stor miljöfråga som är högst akut och aktuell. Vilket också gör att man funderar på sin köttkonsumtion på ett annat sätt.
Mm.
Naturligtvis.
Oh ja.
Men som sagt, det var svårare då att äta. Som sagt, äter de hälsosamma idag än vad jag gjorde då.
Vi får ganska ofta frågor från tjejer i 20-årsåldern som ju vill hoppa på det här med retinol till exempel. Vad tycker du om det?
Jag tycker man kan vänta lite med retinolen.
Mm.
Mycket för att jag tycker det är en väldigt bra anti-age-produkt. Jag gillar inte ordet anti-age egentligen. Men faktum är att huden blir äldre. Och det är någonting man verkligen ser förändring på. Och man vet att det påverkar Sverige just huden. Och därför tycker jag att det är jätteviktigt att man anpassar hudvården efter sin ålder. Och oftast så kan ju retinol, det har en liten pilande effekt, men hjälper ju också cellförnyelsen på många sätt. Men när man är ung så har man ofta en jättebra, cellerna de delar sig snabbt och cellförnyelsen går ganska snabbt. Och man har inte kanske behovet av en retinol på samma sätt. Sen har ju retinolen, den tunnar ut och gör huden kan bli ganska känslig om man tar för mycket retinol. Och den blir väldigt känslig mot sol och man ska vara lite försiktig. Så att visst är det bra med lite, just om man har oren hy eller om man märker att man är väldigt matt och torr, så tycker jag glykolsyra kan vara jättebra.
Mm.
En AHA-BHA-syra och peeling. Medan retinolen dagligen tycker jag man kan vänta lite med. Faktiskt.
Mm.
Och sen så ska man liksom inte hålla på, tycker jag, om man nu använder retinol, var försiktig med halten och försiktig med att kombinera för många retinolprodukter. För det kan ha en ganska, huden kan bli väldigt känslig.
Mm.
Men när man kommer över 30, det är då cellförnyelsen börjar gå lite långsammare.
Ja, så nu kommer vi in
till nästa
30-årsåldern.
Ja, precis.
Oh, den härliga, dessa år när allting ska ske. Det känns som att liksom mellan 30 och 40, då ska man liksom maxa in allting.
Mm.
Karriär och familj. Och
små barn brukar komma också, de här som gör att man inte sover så mycket.
Eller hur, det är liksom livet i superspeed.
Ja.
Vad var du när du var runt 30?
Då började jag avsluta min modellkarriär. Mm. Jag hade gjort några av de här Lyckbysson-filmerna. Jag flyttade hem till Sverige igen. Och egentligen, man ska säga, pensionerade mig när jag var 32 som heltidsmodell.
Mm.
Och då var det ganska jobbigt. I mitt liv visste jag liksom, vad ska jag göra nu? Vad blir nästa steg i mitt liv? För karriären som modell var ju liksom över. Så jag jobbade faktiskt med Lindex. Jag träffade min man Hans.
Mm.
Och vi fick vårt första barn när jag var 33, Tyra. Hon fyllde 18 i år, så det är några år sedan.
Mm.
Och så kom Elis när jag var 35. Så jag fick barn ganska snabbt. Och då läste jag på universitetet. Jag jobbade med Lindex. Och jag satte mig sen i skolbänken när barnen var små och pluggade på IOM. Och idén och tanken, jag lärde känna Nora Larsen. Så att idén och tanken om MAS började liksom gro. När jag började med närmare 40 där. Och så körde vi igång.
Och Nora är din affärspartner.
Det är min affärspartner och kompis som jag startade MS med.
Mm.
Så det hände väldigt mycket de där åren.
Mm.
Och framförallt så hände det väldigt mycket med kroppen. Just med hormoner och graviditeten. Och jag gick upp 30 kilo med Tyra. Jag var ganska fascinerad över allt vad kroppen kunde göra. Alltså, som inte har kanske med modell fokuset och allt det här fokus som hade varit kanske på en själv, helt plötsligt varit totalt oviktigt.
Mm.
Vilket var jättehärligt också. Men jag måste ju ändå säga att hur jag ändrade min, det här var ju också lite lugnare för mig på ett sätt också, att det inte var så mycket fokus på min hy och att komma in och kläder till en modevisning, utan det blir ju fokus när man får barn och liksom det blev en annan del i livet. Mm. Och min hudvård, vad gjorde jag där? Här tycker jag liksom att här börjar man se lite mer serum och man börjar prata om att man skulle ha fler produkter i rutinen. Jag började använda mer anti-age.
Mm.
Framförallt.
Var det vid 35?
Ja, vid 32-33. Jag har alltid varit nördigt intresserad. Mm. Så jag var med att jag började titta på de här extra produkterna på ett annat sätt. Mm. Och jag kommer ihåg att jag var det, jag tänkte, jag har alltid varit väldigt intresserad av ansiktsbehandlingar. Generellt. Gå på rengöring och... Och här började jag gå till en kvinna som heter Denny, som också gjorde sån här lite med att slussa in lite fukt och såna grejer. Så att jag blev mer intresserad av ansiktsbehandlingar, kanske när jag var 20-25 då. Som sagt, det var så mycket annat som hände i kroppen, så huden blev mer bara, jag behövde inte sminka mig lika ofta, så att det var inte lika tufft och utmanande, varken för mitt hår eller för min hy, så den mådde ganska bra.
Ja, den var ju verkligen pensionerad
där. Ja, men du vet, håret hade blivit fönat varje dag i 12 år. Och jag har ju sånt skandinaviskt hår, så att nu, det var som en liten break, tror jag, för både min hy och mitt hår.
Precis, ja. Det sliter ju jättemycket.
Ja, men det som händer, jag tänker om man lyssnar då som är där mellan 30 och 40- då tycker jag man ska börja titta lite mer på en anti-age-serie.
Mm.
Kanske just om du pratar om retinolen.
Mm.
Jag fortsätter liksom, det viktigaste tycker jag redan i tonåren eller 20 det är att man använder solskydd.
Mm.
Om man verkligen vill att huden ska inte åldras för tidigt, så är det ju liksom, man vet ju att det är sol och rökning som är riktiga bovar i dramat.
Mm.
Hur att snabbt vår hy åldras. Och sen är det också, man måste vara lite förlåtande, för det är hemskt mycket genetiskt. Så det är inte mycket alltid en kräm kan ta bort det som vi faktiskt har med oss. Vissa har tunnare och känsligare hy, kanske får rynkor och det syns tidigare än hos någon annan. Som man kanske är anlag till en tjockare hy. Så man får titta lite på sin mamma och sin pappa och så kan man liksom ungefär se hur det kommer att sluta.
Ungefär åt det
backar. Ah, men fortsätta med solskyddet alltid.
Mm.
Se till kanske att i första anti-age-serien som du pratade om, lite retinol kanske man kan börja med.
Mm.
Fuktserumet, att man kanske adderar nu det här. Jag gillar ju att man ska ha ett serum och en ögonkräm, för det kommer jag också ihåg att det första när man ser just på ålderstecken, det är ju ofta kring ögonen. Så där kan man ju då liksom börja med en anti-age-produkt, kanske redan i 20-årsåldern, men framförallt absolut i 30-årsåldern.
För huden är ju så tunn.
Jättetunn.
Ögonen så här syns ju allting väldigt tidigt.
Mm.
Mycket ringar och puffighet
och allting. Exakt.
Och i kombo då med att man kanske sover lite sämre, man har små barn, man kanske har mycket stress och man ska få ihop sitt livspussel.
Och jag brukar säga det när jag står ute och träffar kunder. Det var någon dag jag hade en kvinna som kom in med två små barn i barnvagnen och var så här jättetrött, och så tar hon så här, stod hon och fingrar på ett av mina dyraste serum.
Mm.
Och så pratade jag med henne och hon sa, gud, jag har inte sovit, barnen är små, och hon höll på att gå igenom dessutom en separation, du vet, tufft, liksom jobbigt just nu. Så sa jag, men vet du vad, skit i serumet, för ibland är det ju verkligen inte ett serum, det är inte det som kommer göra, det är ju sömnen och kanske lite hitta någon lugn i livet. Kanske bättre om man lär sig att meditera eller hitta yoga, andningspauserna än att gå och köpa ett serum. Alltså det beror på vad man lär i livet och vad man går igenom. För det är ju ändå 75-80% kommer ju också inifrån.
Mm.
Alltså precis som du pratar om mat, men energi. Alltså är man, även om man är lite trött under ögonen och lite sovit lite dåligt, har man ändå en energi och livsglädje och ork, då ser man ju inte det. Det är inte hela världen att man ser lite trött ut ändå. Liksom.
Mm. Jag älskar ju den här franska inställningen, liksom, att man är så här omfamnar eller lite till de mörka ringar. Det är ju nästan lite så här, det är lite sexigt. Alla tecken på att man faktiskt lever och blir människa, liksom, med allt vad det innebär.
Och det kan också vara, tycker jag, jag tycker personligen att det är lite mer attraktivt med en kvinna som skrattar, lever liksom i sin ålder, än att försöka liksom desperat kämpa emot. För då kan det nästan slå motsatt håll, kan jag tycka. Då kan det bli liksom att man... Man inte, alltså nu pratar inte jag vid 30-40, nu kanske jag mer pratar om 40-50 eller 50-60 där jag befinner mig nu. Liksom. Att man måste också vara lite förlåtande och vara lite tacksam över liksom att den här kroppen man har, och den har faktiskt varit med ett tag, och det finns en gravitation, det börjar hänga, det har liksom, kroppen har varit med och det sker ganska mycket förändringar. Och så att förstå det som händer gör att det blir också, ja, men jag vet varför jag har... Mina mörka ringar syns mer. Hur den blir tunnare. Mm. Och den blir mindre elastisk. Och den rensar inte slaggprodukter på samma sätt kanske som innan. Och det finns en förståelse för det. Liksom.
Och det skriver du ju så himla bra om också här i boken. Vi ska se om jag kan hitta... Att du går igenom väldigt så kort och enkelt vad som händer med huden i olika åldrar.
Mm.
Och 30-40 då, att cellförnyelsen saktar ner, barriären börjar försvagas, eller hudens skydd, produktionen av hyaluronsyra minskar, det vill säga fukthalten, och kollagenet minskar, och då får man fina linjer i ansiktet.
Mm.
Jag tänkte mellan 30 och 40 där, det är ju där som jag befinner mig då.
Mm.
Och hur tänkte du då kring, tog du några kosttillskott eller...
Jag tänkte just 30-40 för mig, det var ju när barnen var små. Då käkade jag mer så här folsyra, det skulle man göra vid graviditeten. Mm. Jag har alltid försökt att komplettera med D-vitamin. Det började med nu här efter sommaren. Man ska börja lite tidigt för hösten så att man liksom bygger upp sina...
Samma här, öppnade burken igår.
Exakt, förra veckan öppnade jag min och så sa jag till tonåringarna och mannen så. Och så har jag köpt i kontoret här så hela kontoret ska ta en.
Nej, vad bra. Ja. En bra försäkring där
liksom. Men alltså jag tror ju, vi bor i Sverige, det blir mörkt liksom. Så att, och där kan man, men annars så tar jag alltid en multivitamin. När jag tränar hårt så kompletterar jag också jättegärna med magnesium och zink. För att det är bra för musklernas återhämtning. Och just när man tränar lite styrketräning. Sen så tycker jag att man kan, som en multivitamin, lite magnesium, D-vitamin. Det är väl det jag tar dagligen liksom. Mm. Och sen så, som du pratar om, få i sig i kosten.
Mm.
Verkligen tänka frukt och grönt.
Mm.
Jag försöker se till att få den här gröna juicen varje dag. Även om jag inte gör den själv så har vi en... Joe and the Juice på vägen där de har en som är liksom en ren grön. Det är ett väldigt bra sätt att få i sig just när det är i juiceform.
Och är det den här Joe's Identity?
Yes, den kör jag. Med extra ingefär.
Ja, alltid.
Exakt.
Alltså jag tror de tjänar så mycket pengar på den där extra ingefär. För jag tror alla lägger till
den. Ja, och den är ganska dyr den där juicen.
Jag vet, de är jättedyra.
Ja, men om ni, även om det är varje dag. Men det är ett bra sätt som jag inte riktigt har tiden... orken och stå och josa. För jag, det finns inte.
Nej.
Så även om det inte blir varje dag så kan man ju komma på att nu idag så ska jag ta den här liksom vitaminboosten och få i mig den
ordentligt. Men sånt där, det är ju verkligen mitt största liksom utgiftskonto. Men jag tänker att det är någon form av investering också.
Jag tror också det faktiskt. Och när man beställer kanske, eller göra sin egen liksom, i din bok till exempel, att man verkligen tänker färg, så brukar jag tänka, det pratar du om också, antioxidanter. När man går och handlar grönsaker och får grönt, rött, blått, allting med färg i maten och grönsakerna. Ja. Det brukar vara ganska bra sätt att få i sig bra saker.
Ja, för de här färgämnena, det är ju naturens egna liksom skyddssystem.
Ja.
Så att får man i sig hela spektrat liksom, alla de här färgkoderna, så har man ju en extremt bra grund.
Ja.
Och sen då bra proteiner, bra fetter. För det är också jätteviktigt. Jag tror att du som var verksam som modell framförallt på 90-talet. Och jag som var tonåring under 90-talet. Man blev ju väldigt inpräntad att fett är så dåligt.
Mm. Det är ju jätteviktigt med rätt fett. För både... Alltså min, det lärde jag faktiskt med min hudvårds... Den kvinnan som jag går... gör mina ansiktsbehandlingar hos. Hon sa till mig för flera år sedan att jag är väldigt yttorr ibland. Du måste smörja lite mer inifrån. Mm. Alltså du måste ta lite linfröolja på salladen eller se till att få i dig liksom bra fetter. Mm. Och kokosfett kan ju vara jättenyttigt också. Mm. Alltså verkligen smörja sig från insidan. Mm. Och det innebär ju inte liksom, om man är orolig för liksom att gå upp i vikt. För mig är det verkligen så här mer att må bra inifrån, och då fettet är ju en del av det vi också behöver i energi.
Oh ja. Och sen komma ihåg att många vitaminer är också fettlösliga.
Just det.
Så till exempel lycopen som ju finns mycket i tomat och så vidare. Som ju är ett fantastiskt A-vitaminämne som ju hjälper till att reparera och skydda mot solskador och sånt. Det behöver ju liksom en liten knutta fett.
Ja, för att funka då.
Ja. Ja. Så det ska man ju inte vara
rädd för. Nej, kosten är viktigt. Det här med cellförnyelsen och halten hyaluronsyra, det är ju efter 30 som det börjar avta och sen går det ju tyvärr bara spikrakt neråt med de här halterna. Och det är därför jag, när man tittar på anti-age-produkter, vi har ju tagit fram en serie som är från 30 plus ungefär som heter Ageless och sen den senaste som kom förra året till The Ultimate, då tittade vi ju exakt, vi kom ju till 50 och 60 sen, eller 40 till 60, då tittade vi verkligen på vad händer när hormonerna börjar komma in i bilden.
Ja.
För det är ju olika hos olika kvinnor, det här med klimakteriet. Vissa började jättetidigt, redan 35-40. Mm. Snittåldern är väl 50-52 när det börjar. Och vissa har det mycket senare. Men oavsett, när man börjar misstänka att det är på gång, då ska man också förstå att det påverkar kroppen väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Så när vi tog fram Ultimate-serien då tittade vi på just det fakta. Vad händer med huden och kroppen vid 50 års ålder? Eller 45-50.
Mm.
Och då var det framförallt att leta ingredienser där man jobbade med stärka huden, alltså tjockleken, för den blir tunnare och skörare. Så cellförnyelsen, att man hjälper och boostar den så att man bygger upp den underifrån. Och fukthalten, för den blir tunnare och tunnare och tunnare. Så man behöver ofta mycket, mycket bättre fuktbindare och fuktgivare än när man är kanske 25-30. Och sen så är det ju pigmentförändringarna.
Yes.
Och här märker jag då som solade mycket. Det märkte jag inte då. Det är nu man betalar för det.
Du har inte en enda.
Jo då, jag är ganska mörk här. Lite vid överläppen. Lite. Och jag har det. Och nu har jag sminkat mig idag. För då skulle du komma hit. Men de finns där.
Mm.
Och det är ett tips då. Att använda solskydd. Inte sola för mycket. För att det är när man blir 45-50 som man betalar för de här solskadorna. Annars de kryper med lasman.
Mm.
Men då kom jag in på niacinamid. En jättebra ingrediens, B-vitamin.
Mm.
För den har ju flera olika funktioner. Men en viktig funktion den har, det är att den stoppar transporten av melasma upp i huden.
Mm.
Så den är grym då på att förebygga pigmentförändringarna också.
Så det är en riktig schweizisk armékniv, den ingrediensen.
Den gör allt. Den gör allt.
Den jobbar på porerna, den jobbar på fina linjer, på rodnad, på blemmar.
Lugnande. Den är verkligen en superingrediens. Den har verkligen blivit mitt extra nya steg i hudvårdsrutinen.
Mm.
Det är liksom rengöring på morgonen. Sen kommer niacinamiden. Om jag inte har essens. Det är inte alltid jag hinner med annars. Essens först, sen niacinamiden.
Mm.
Och sen kommer mitt serum, ögon och dagkräm.
Mm.
Och det kanske låter mycket men vi har ju en egen niacinamid och vi har gjort en studie på den. Där vi ser liksom efter 4 veckor. På de kvinnor vi har testat på. Då gör man ju en studie före och efter. På porstorlek. Och jag ser det på mina porer. Jag har ändå en sån här förstoringsspegel.
Mm, du har ju inte en enda synlig
Jo, massor här. Och man står och tittar. Men de har blivit mindre också.
Mm.
Och det är faktiskt, tycker jag, både den här niacinamiden. Men också lite primer kan jag också fylla i ibland.
Oh ja, en liten silikonprimer. Det är
inte fel.
Salila murbruket.
Ja.
Men det där är ju lite så här, lite oväntat ålderstecken. Man har ju kanske, man kanske går och väntar in linjerna. Ja. Men just det här att även porerna tappar sin elasticitet. Exakt. Och liksom dras ut och blir liksom nästan lite äggformade där de hänger ner på näsan.
Visst är det så? Ja. Och då är det också väldigt så, man är ofta lite torrare så det är väldigt yttorr. Och det är just det där för att de inte drar ihop sig, alltså elasticiteten är mycket sämre.
Mm.
Och här finns det ju både då enzympeeling som AHA, BHA-syror, fantastiskt för att ta bort de här svarta pluttarna på sikt. Liksom, att lösa upp det här oxiderade talget eller sebumet som kommer upp. Och sen har man då niacinamiden som också jobbar med elasticiteten. Som de liksom drar ihop sig lite. De försvinner ju inte. Alla har vi ju...
Mm.
Det går inte att ta bort porer. Man har de porer man har.
Mm.
Men det är ju det att de blir liksom större. Hålen blir större och syns mer med åldern. det kan man jobba med. Både med ingredienser, men sen som du säger också att jag brukar när jag går på fest och ta en liten spackel som jag kallar primer som jämnar ut lite.
Mm.
Och där är ju också roligt, för det är också ingredienser som inte fanns när jag var yngre. Jag tänkte inte på primers. Det fanns en Clarins Beauty Flash Balm. Den använde alla.
Mm.
Men den var liksom mer för proffsen.
Mm.
Och nu finns det ju massor och ett jätteintresse för produkter.
Ja, primers har ju liksom blivit en stor kategori i sig. Och många har ju också... Man har färgkorrigerande och man har aktiva hudvårdsingredienser. Alltså det finns ju, det är liksom
massor.
En megakategori.
Vilken använder du?
Men jag har ju en liten buffé efter behov. Men jag brukar ju köra på näsan, runt näsan. Någonting som liksom slätar ut porerna.
För du har inte heller några. Kan jag tala om för er som lyssnar? Maria sitter här som
är perfect skin. Just nu är jag lite så här plitig. Det är lite, jag får göra lite detektivarbete. Jag har fått lite så här tilltäpptheter. Jag måste utreda vad det är jag har lagt till i min rutin som inte riktigt är bra. Men kanske bara behöver en så här ordentlig portömning.
Ibland så kan det vara det, och det kan också vara man får... Huden har ju såna, som jag brukar säga, perioder.
Ja.
Alltså det kan... Man kanske inte alltid kan skylla det på produkter.
Nej.
Alltså ibland är det faktiskt inte det. Utan det kan bara vara någonting i kroppen som ska ut. Och då kanske man får lite plitor och utslag. Och sen så, då brukar jag alltid säga, då brukar jag alltid, om jag får min hy går igenom en lite jobbigare period. Mm. Då brukar jag alltid rekommendera andra och mig själv att backa bandet. Då tar jag nästan bort allt aktivt.
Mm.
Och går bara på... snälla, parfymfria, mest för att nollställa huden,
ja.
Nästan.
Ja.
Kanske bara ett lugnande serum, kanske bara en bra fuktgivare och en mjukgörare som jag vet liksom inte utmanar huden. Mm. Just för att liksom inte...
Precis, att man ingenting som får cellerna att bete sig på något visst sätt.
Nej.
De får bara vara där.
Liksom.
Sitta och vila i båten.
Ja.
För alla de här underbara ingredienserna som är aktiva, de sätter ju igång processer.
Och det vill man ju liksom att de ska göra också. Det
är man vill, ja. Men ibland kan det vara bra att bara sitta lite och bara avbyta bänken.
Cellkommunicerande, som det heter så fint.
Ja, precis.
De pratar med varandra.
De pratar mycket på tid och sånt där som man pratar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Men ska vi ta och gasa in lite då på 40? Du har delat in det här 40 till 60.
Mm. Och det är ganska stort gap, 40-60. Och det hände väldigt mycket där. Men det var svårt att dela in, tyckte jag, 40-50-50-60. För just i och med att jag pratar mycket om hormonförändringar så är det ju spannet där mellan 40-60. Det är så, beroende på när du går in i ett klimakterie då, som det heter så fint, så kan du vara 40, men du kan också vara 55. Och därför så drog jag spannet lite bredare. Men här tycker jag ser en stor förändring liksom på att fina linjer blir mycket, mycket synligare. Och det har ju med att elasticiteten blir sämre. Och du får en torrare hy, så det kan vara torrhetsrynkor. det jag känner det är ju också att den inte liksom återhämtar sig lika snabbt. Jag märker också att man kanske får lite mer hängande ögonlock. Man, som du sa innan, man kan få lite mer påsa lättare under ögonen. Och det är ju kanske inte för att man har slarvat, utan det är helt enkelt att man har mer lymfdrenage, brukar man prata om. Det är lymfans förmåga liksom att rensa produkten, få lite slaggprodukter. Mm. Och det är inte alltid att det går lika snabbt när man blir äldre. Och då blir det lättare lite vätskeansamling. Och det kan absolut ha att göra med att man har sovit för mycket ibland. Det har varit för varmt i rummet. Att det är många små saker som påverkar och som syns mycket mer nu.
Mm.
Även om man inte egentligen har gjort något tokigt, eller jag får säga.
Oh ja.
Utan man får liksom vakna på morgonen och så får man säga okej. Okay. Som jag brukar säga, var lite förlåtande. Det är som det är.
Mm.
Kylmask, jättebra sätt. Och liksom, om man tycker att man är lite svullen en morgon. Och det kan vara lystergivande produkter. För jag tycker min hud blir ofta lite mattare och mer grå. Mm. För den blir lite torrare. Så det kanske man adderar på ett annat sätt. Jag ändrar min makeup. Det tror jag är en jätteviktig del. Att många kvinnor kanske använder samma foundation som när de var 20-30. Eller 20-35-40. Men det märker jag att den kan jag inte använda idag. Nu när jag är 50. För nu har jag kanske gått mer till en lätt foundation om jag, eller en CC-cream eller en BB-cream. Det är också nya produkter som har kommit som jag tycker är perfekta just till en lite mer mogen hy som inte liksom lägger sig i de här fina, härliga rynkorna på samma sätt, utan liksom jämnar ut kanske pigmenteringar, lite lystergivande och ändå lite jämntäckande liksom.
Mm.
Så att se över sin sminkväska kan vara ett jättebra tips här mellan 40 och 60.
Mm. Och CC-cream och BB.
Mm.
De har ju ofta liksom den här fukten också. Som är, och man behöver all fukt man kan få.
Ja.
Men en sak jag tyckte var spännande som du skriver här, det är att under de här åren så bildas det ju färre hudceller. Det vet vi ju att förnyelsen störtar.
Mm.
Men också att de befintliga krymper.
Mm.
Det här är ju depidema.
Jag vet.
Jäklar. Och att det översta lagret blir ju då tunnare.
Ja.
Mm.
Så här vill man ju ta in, kanske som jag sa, anpassa hudvården efter ålder. Då kanske man snäppar upp mängden retinol.
Mm.
Man kanske ligger på en lite lägre halt när man är 30-40.
Mm.
Medan 40-60, ja men då kanske man går på en lite högre halt retinol.
Mm.
Man kanske vill ha peptider som jobbar med pigmentförändringar på ett helt annat sätt. Man kanske behöver en lågmolekylär hyaluronsyra. Det är ju alltid bra, men alltså hyaluronsyra är en fuktgivare. Med lägre molekyler så går de lite djupare ner och binder lite mera fukt. Mm. Du kanske vill ha en dagkräm som har en liten porminimerare i sig. Så att du direkt alltså, du får en inbyggd primer nästan.
Ja.
Sen små saker som gör att, som du inte behöver när du är 20-30. Och det är ofta därför de här anti-age-produkterna kostar lite mer.
Mm.
För att man hittar då lite andra bioaktiva ingredienser. Som du säger, prata med cellerna. Och jobba lite på djupet på ett annat sätt.
Mm. Men du skriver ju också mycket i din bok om hur viktig träningen är för dig.
Ja.
Och där har man ju också det här med blodcirkulationen och sådär för att få upp den här listan. Men berätta lite om din träningsrutin. Vi träffas ju ibland.
Ja, vi kör ju det på bikår där.
Ja, ja.
För mig är träningen en del av livet. Det är inte någonting som är jobbigt. Det är liksom ett måste. Inte framförallt egentligen, för att det är ju ett jättebra bonus att huden också mår bra och man ser piggare och fräschare ut. Men framförallt för energin och orka.
Mm.
Mer än att det handlar om att jag ska ha en bra hy. Men däremot så jag läste Anders Hansen. Han har ju skrivit den här boken Järnstark som jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt bra om man inte har läst den. Men det är en bästsäljande. Ja.
Ja.
Och där pratar han ju också det här om, det är ju ganska logiskt att när hjärtat får pumpa igång, alltså högintensiv träning, att man inte, att man får flåset egentligen. Då kommer det ju syre ut till alla celler i kroppen. Även hjärnan, men även hudcellerna.
Mm.
Så det är klart att de mår ju också bättre. Det säger sig självt. Så, och jag personligen, om jag ska göra något viktigt någon dag. Du vet, om man ska gå på någon viktig fest. Man vill se extra fin ut. Eller göra någonting. Jag vet inte vad det kan vara. Att gå och träna innan. Det är det absolut bästa skönhetstipset.
Mm.
Även om du vaknar är lite tung på ögonen eller svullen, får man igång cirkulationen där, så det är riktigt bra skönhetsknep.
Mm. Man ser lite fräsch ut.
Ja, man gör faktiskt det.
Och det, och det här röda har lagt sig i alla fall.
Ja, du är jag blir ju inte så röd tyvärr. Jag har den gula hudtonen, så jag blir aldrig så här rosig om kinderna nästan tyvärr.
Är det ju bra?
Ja, men jag tycker det är fint.
Tycker
ja.
Alltså jag får ju som en sån här julgranskul-effekt.
Ja, men det är också härligt. Då funkar det, då har du blodcirkulation. Så träning, det är verkligen, det är mer för livet och att må bra generellt. Mm. Och sen är det jättebonus att det också är bra för hyn.
Mm. Men det här med att kroppen förändras också, hur har det liksom, hur har det känts för dig? Hur har du liksom upplevt det? Du skriver ju jättefint om det, att kroppen förändras och det är helt naturligt, och det är det.
Ja, jag tror jag kanske då som har varit, jobbade som modell i många år, så man har liksom granskat sin kropp själv och andra också på ett helt annat sätt, så man är väl lite så här kanske mer medveten om det och tittar, men jag har också blivit lite mer förlåtande igen, tillbaka till att det är ju ganska skönt att inte behöva vara modell längre och liksom ska behöva komma i några storlekar, utan jag tror man ska liksom, jag tycker det är så kul när jag skriver om det här med till exempel att kroppen blir ett kylskåp, pratar jag lite om.
Eller man är bak och...
Nej, men att det skafferi kanske bättre. Jag pratar om det att man får muffinsmage, jädhäng, gamnacke, apelsinhud, allting är så här matrelaterade saker. Och det kan vara olika åldrar, när man kan ju liksom ha det här tidigare också, men det är också en hel del som påverkas på grund av ämnesomsättning. Så en sak är väl liksom att kroppen, man förstår också varför det blir så här. Visst, man kan ju ändra sin kost och träna varje dag och säkert liksom ha topp, inte en skavank så där, men vem hinner det? Alltså, det är ju inte, jag skulle inte hinna att leva så, och jag tycker kanske inte det vore så kul att leva så heller. Och då blir det också så här, men ja, men jag tycker om god mat också. Jag tycker om att ta ett glas vin. Jag älskar att äta pasta. Alltså, livet är ju härligt med god mat och dryck också. Ja. Så att jag tycker det blir... Och sen så kommer ju som sagt det här med ämnesomsättning, att den förändras. Och ja, nu är man... Det är okej också. Mm. Det är okej att den gör det.
Nej, det är det runt 35 som man börjar få en skiftning i ämnesomsättningen? Ja, det är där någonstans.
Jag tror det är ganska individuellt där. Men jag tror min mamma sa till mig en gång att hon tyckte att där vid 45-50 så kunde hon inte riktigt äta. Om hon ville hålla sin figur, som hon sa.
Ja, så,
kring figuren.
Ja.
Då kunde hon inte riktigt äta likadant som hon gjorde innan. Men... det innebär ju inte kanske att hon inte åt, utan tvärtom att hon tänkte lite, för att hon sa att jag åt inte lika mycket socker och drog ner på de godsakerna typ. Men alltså, man får ju inte bli nojig heller. Man måste vara lite förlåtande och herregud. Så länge man är frisk och glad så brukar utstrålning vara det som är viktigare än att liksom någon perfekt kropp, vad det nu är.
Precis, det är också en så här väldigt spännande definition.
Ja, verkligen.
Och jag blir så glad av att det är ändå en stor så movement nu också med kroppspositiva och kroppsaktivister. Att liksom man ser någonting annat, att man inte bara matas med en bild.
Och tack vare, jag är jätteglad för det också, tack vare sociala medier så är det ju faktiskt... att vi har olika förebilder och kroppsideal. Det är liksom, det är så befriande, tycker jag. För det var ganska stereotypt förr i tiden.
Det var det.
Så det har blivit mycket bättre.
Så finns det ju ett ideal på Instagram också. Och jag liksom våndas för när min dotter kommer upptäcka det här. Det är ju bara liksom tidsfrågan. Ja. Hon är 10.
Ja.
Men man får liksom hoppas att...
Det är ju oss alla. Jag tror vi alla liksom matas med det perfekta hela tiden. Ja. Och filter som läggs på. Och jag försöker alltid prata med mina barn om att... De är ganska kunniga ändå. De vet ju också vilka filter och hur mycket liksom hittar på det. Det är inte på riktigt.
Nej.
Utan de har ganska mycket kunskap. Och det är ju bra. Mm. Men det blir också ibland liksom, vad är sanningen och vad är verkligheten?
Mm.
Det är ju det vi alla ser varje dag. Det är ju inte det. Vi går ju inte omkring med Instagram-filter på oss.
Nej, jag vet, när jag började jobba med magasin, alltså med modevärlden, och precis som du liksom kommer från modevärlden, så har man ju ofta hamnat i de här diskussionerna kring vad ens medium liksom förmedlat för ideal, och att man bidrog till ouppnåeliga ideal och sådär, eller att de här magasinerna gjorde det. Det kanske jag personligen, men samtidigt så var det så tydligt då att tidningarna förmedlade en drömvärld. Det var inte verkliga människor liksom. Att Instagram är ju lite mer förrädiskt där, att man, att det är så att säga vanliga människor med små idealkroppen. Modeller var ju ändå, det är ju, det var modeller ju är modeller.
Jo, men alltså, det var ju så här,
som är modeller är ju ett eget släkte, det är ju nästan som en så här egen art liksom.
Ja, men det var ju så
himla, och
ja, men det skulle vara 1,76 lång, annars kan du inte bli modell. Så nej, var det ju förr, men idag så ser man ju faktiskt ganska härligt. Tittar man på omslag på Vogue och Elle och catwalken, så är det jättemånga influencers som kanske inte är modeller som gör alla de här sakerna. Det är skådisar, det är inte... Så idag tycker man ser en variation, men det är klart att... Ibland så brukar jag också relatera till kvinnor. Som kvinna ibland, att åldras, det är ganska... Man har blivit matad med de här, det yngre idealet så mycket, så när man tittar på sig själv så blir man ju själv som, men gud... För man har inte sett så många åldrade kvinnor omkring sig. För det har inte visats så mycket. Det är som att efter, och det visar ju en undersökning, att kvinnor efter 50 syns inte knappt i media. Det är helt statistiskt bevisat att det kanske försvinner. Så att, jag tror vi kvinnor liksom, när vi själva åldras, så blir vi så här, men gud, jag har inte sett det här. Vem är det? Vi har liksom blivit matade med som att det inte är okej. För vi har inte sett det. Och det tycker jag är förfärligt. Att vi inte kan visa mer åldrande.
Men det är så, vart tar alla vägen?
Ja,
det är
jag...
som att det är så att det blir någon liksom någon tunnel som man sugs in i här efter 40. Men, och det skriver du också i din bok, att medelåldern för kvinnor är väl 42,2.
Det kan det vara, jag får titta exakt vad jag skriver längst bak
här. Det är en massa spännande.
Exakt.
Alltså jag älskar ju det här statistik.
Ja, det är roligt. Ska vi se, vad var det?
Kvinnors medelålder är 42,2 och medellivslängden är 84,3. Vår medellängd är 166 cm och vår medelvikt 68 kilo.
Lite fakta.
Vi har i snitt 1,75 barn. Ja, men det här är så spännande.
Och 51 då, det är då ofta snittåldern på till exempel
klimakteriet
eller menopausen.
Men herregud, alltså... Jag märker ju redan att man, de säger det, att man kan ju ha en väldigt lång period av den här perimenopausen.
Just det. Just
men att liksom att de här PMS-problemen har förstärkt, så det är liksom nattsvettningar veckan innan mens, och humöret blir bara värre och värre. Det är som att det är så här, åh, det eskalerar. Och det har det ju gjort sedan jag fick barn, sagt men säkert, men det liksom går bara i en riktning.
Ja, och jag tycker det är jätteviktigt att man pratar nu om de här förändringarna som man går igenom hormonellt som kvinna. Även män gör det på ett sätt, men det är ofta mycket starkare för kvinnor, har jag förstått. Att man pratar med sin gynekolog om man har väldiga besvär. För vissa, det är så olika det här, hur tidigt det startar och vad man får, om du får besvär eller inte. Men vissa mår ju jättedåligt. Alltså riktigt dåligt. Och det ska ju ingen behöva göra. Så det, jag tror det är att vi överhuvudtaget pratar om problemen. Det är ju jättebra att det händer saker så att man kan få hjälp om det behövs under ett par år.
Men det kan ju vara väldigt svårt att hitta de här bra gynekologerna också, och läkarna som är insatta i det här.
Verkligen.
Och bara det att liksom få ett blodprov som tittar på hormonnivåerna. Åh, den sitter långt inne för många.
Ja, verkligen.
Men,
nej, som du säger, det är ju verkligen lite lotteri. Vad får man för, vad har man för läkare och gynekolog som tar det på allvar eller som kan hjälpa så man hittar rätt?
Jag tänkte vi ska gasa in på lite lyssnarfrågor.
Ja, vad kul. Jättegärna.
Hur hyn påverkas vid PMS har vi fått en fråga om. Det passar bra nu när vi sitter här och giggar i hormonerna. Vad kan man göra förebyggande och behandlande?
Just PMS, det är ju liksom, om jag förstår den frågan rätt, alltså innan menstruationen då, liksom, ja. Att man får. Jag tycker ju, jag har ju själv, beroende på vilken hudtyp man har, eller hade i alla fall väldigt bland hy. Mm. Så för mig så skulle jag säga att AHA, BHA-syror, just att om man har tendens att få lite plitor, för det är ofta det som händer, att man kanske gör sin enzympeeling 2 gånger i veckan, den veckan innan eller när man går in i PMSen, för att bakterierna liksom inte ser. Ofta får man kanske lite lättare till, det kommer ju ofta underifrån, men då jobbar man i alla fall lite med ytan, att hålla den i balans. Har man tendens att, jag tror ju mycket är ju, när det kommer från hormoner så är det ju inte så mycket vilken hudvård man använder, utan det kommer ju liksom inifrån. Så jag tror nästan att du kanske ska tipsa, liksom, är det någonting med kosten där som skulle kunna vara någonting man ska tänka på, tycker du?
Ja, alltså man kan ju tänka mycket att man inte jinxar blodsockret allt för mycket.
Nej.
Utan liksom äter fiber och grönsaker och försöker liksom vara balanserad. För det är lätt också att man gasar in i fingrarna långt ner i kakbordet.
Jag är så sugen,
ja,
precis.
Ja, sen tror jag faktiskt också jättenattljusolja som ett kosttillskott.
Okej, ja, men det har jag hört talas om, precis. Och i hudvård så tänker jag, alltså jag tror niacinamiden är också en sån här, återigen vi pratar om superingrediens, men en enzympeeling 2 gånger i veckan, niacinamiden varje dag, den tycker jag man ska ha oavsett varje dag. Och sen om man får lite blankare och lite mer fettigt hud, att man kanske kör inte nattkräm utan kör sin lite lättare dagkräm även på natten.
Mm.
Det vill säga att inte för mycket fett till huden, utan hålla mycket mer fuktinriktat.
Ja.
Och rengöringen naturligtvis, men ska man ju alltid ta hand om. Men jag skulle säga en enzympeeling, den brukar rädda min hy. Och har gjort många gånger.
Mm.
Just för orenheter och obalans.
Mm. Jag tänker med kosten och så är ju, liksom, det är ju så långsiktiga effekter. Mm. Att man försöker liksom att det, man vill ju ha matvanor som man faktiskt trivs med. Exakt. Som man kan hålla länge.
Ja,
och sen vet man ju att det finns ju livsmedel som innehåller mycket zink, som ju också har liksom en tallreglerande verkan inifrån, som skaldjur och pumpafrön och så vidare.
Gud, jag måste, det är så häftigt det där. Jag måste,
ja, det är jättehäftigt. Ja. Men som sagt, det är ju inga quick fixes. Däremot så vet man ju att choklad, mörk choklad, alltså rå kakao, har ju humör höjande substanser i sig. Så det tycker jag man ska...
Alltså jag tycker också, man ska vara lite snäll mot sig själv.
Men, jag gillar ju sojaprodukter också med fytoöstrogenerna. Men det är väldigt viktigt att man väljer ekologiskt och icke-modifierat och tittar ursprung och sådär.
Mm.
Men där är jag ju så färgad av det japanska.
Ja.
Men tofu och edamamebönor och sådär. De har ju faktiskt inte särskilt mycket klimakteriebesvär i...
Är det så?
Japan.
Eller så pratar de inte om det.
Kan vara så. De lägger locket på allt som är obekvämt. Jag ska faktiskt resa till Okinawa på en liten, det är semester, men slash lite studieresa i november.
Nej.
Och det är en av de här blå zonerna, så jag hoppas liksom kunna prata lite med folk där.
Spännande.
Mm. Där är ju den här byn där de blir äldst i
världen.
Och där ligger faktiskt en liten restaurang som specialiserar sig just på liksom den här blå och okinaviska maten med alla örter och sånt. Så den är liksom redan på to-do-listan att försöka det minst en gång.
Det förstår jag. Ja. Men PMS, då lite tips hoppas vi har kunnat ge.
Ja. Och sen har vi Nina som undrar, gör du några behandlingar på salong eller klinik?
Ja, jag går och gör rengöringar då och då, som jag berättade också så här. Man slussar in med ultraljudsfukt och såna grejer. Men sen går jag också på Dermapen, som är en sån här liten nidling. Nu har jag inte gjort det för sen innan sommaren, men jag tänkte jag ska göra nu här i höst kanske. Då går man kanske på en liten kur. Var sjätte vecka kan man göra det. Och då går jag till min kompis Anna, som också är med i boken faktiskt. Anna Stenbeck.
Ja!
Så hon är väldigt duktig på den här. Det är ju inte världens skönaste behandling. Det gör lite ont. Men jag tror det är en väldigt... Personligen så tycker jag ser det jättebra på mina pigmentförändringar. Och man gör ju som en liten blödning i huden. Och när man gör det, liksom, det låter ju hemskt. Men hon gör det väldigt bra. Vissa... Jag ser fin ut efteråt. Det är inte så att det är liksom helt
Att du ser inte helt massakerad ut.
Och hon är duktig. Så det gäller att gå till någon som är duktig på det här och inte gå för djupt. Liksom. Men mikroblödningar gör ändå att man påskyndar cellförnyelsen också lite.
Mm.
Så den stärker huden lite underifrån. Mm. Så det gör jag på behandlingar.
Damn.
Och så färgar jag ju ögonbryn och fransar naturligtvis.
Ja. Mm. Oh.
Jag har inte gjort det heller på ett tag, så jag ska få göra en liten helrenovering här snart.
Vad fick dig att satsa på ett eget hudvårdsmärke, undrar Emma?
Och du, det var faktiskt så här, det växte fram. Och jag pluggade ju, det var lite så här, flera olika saker. Jag hade alltid varit nördigt intresserad och blev tillfrågad faktiskt redan på 90-talet att sätta mitt namn på en hudvårdsserie.
Mm.
Men inte äga liksom bolaget själv. Och då tackade jag nej till det. Men jag är jätteglad för det. Men det var ju inte för att jag då visste att jag skulle starta ett eget, utan mer för att jag kanske inte stod riktigt för allting. Så jag ville liksom vara avsändaren. Sen jobbade jag med Lindex då och satt i deras styrelse. Lärde känna Nora då som jag startade. Och pluggade på IOM och läste affärsekonomi. Och den kombinationen med att jag ville göra någonting själv. Och det var i, hudvården kändes så klockren. För jag visste ju precis vilken sorts produkt jag hade använt. Mm. De här franska apoteksinspirerade med säkra ingredienser som inte kostade en förmögenhet. Alltså produkterna skulle liksom, du skulle ha råd med den här rengöringen, en peeling och en fuktkräm för 1000 kronor.
Mm.
Så man lär hudvårdsrutinen. Mm. Och så jag hade liksom idén klar, så lärde jag då känna mina affärspartner, kombinerat med att jag fick självförtroendet och tack vare min modelltid. Det var då mitt nördiga hudvårdsintresse liksom började. Mm. I och med att jag jobbade med huden varje dag.
Mm.
Så det växte fram.
Mm.
Och så vågade jag kliva av då mitt jobb på Lindex. Och så var det väldigt läskigt då att ta sitt sparkapital och investera.
Mm.
Och inte, för det är ju lite läskigt. Men jag är jätteglad att jag gjorde det. Mm. Och det är 10 år sedan nu nästa år.
Är det 10 år sedan?
Ja.
Wow.
Mm.
Vilka resor, va?
Ja, det är helt galet.
Ja. Då ska vi se här. Vi har Lotta som undrar om det finns några planer på en dagkräm med högre SPF.
Ja, alltså inte just nu Lotta. Anledningen till att vi har 15 än så länge bara är att jag tycker att den kosmetiska känslan blir så mycket bättre.
Mm.
Och många dagkrämer som jag har tagit fram, de ska funka under makeup tycker jag.
Mm.
Sen kompletterar jag alltid med ett högre solskydd som jag adderar till det här. Men det kanske kommer, som sagt var.
Mm.
Men det finns ju vissa som har 30 och 50 i en dagkräm. Men jag tycker tyvärr ibland att då kan det bli en annan känsla på själva grundprodukten.
Mm.
Och solskydd kan också utmana vissa andra ingredienser på olika sätt. Så att då kanske det är bättre att man adderar ett solskydd till sen när man ska ut i solen.
Mm.
Men tack ändå för idén.
Mm. Nej, för det där måste man ju komma ihåg att en tårta liksom är ju bara 100%.
Exakt. Så att säga. Det är ju så.
Så lägger man i mycket solskydd så
kanske man tar bort
ner annat. På någonting annat.
Mm.
Jag tycker också om att använda separata solskydd ovanpå min dagkräm. Så att man får liksom hudvården och sen en screen liksom ovanpå.
Och vi har SPF 15 då på våra anti-age. Och det är både UVA och UVB. Så som ett fullgott dags, alltså vanligt skydd, så är det bra. Liksom.
Grund, ja. När bör man börja exfoliera regelbundet? Och när bör man börja med retinol? Vi har ju redan pratat om retinol, men när tycker du att man ska börja exfoliera regelbundet?
Alltså det tycker jag man kan göra från ganska ung ålder.
Mm.
Sen så undviker jag då, jag har ju en dotter, hon är ju, jag tvingar min 16-åring att göra en synpilning. Han tycker att han är väldigt torr.
Ja.
Så nu kommer, måste vi ta bort det här fnasiga. Så han är ju bara 15, men just när man har lite oren hy så är ju en synpilning fantastisk. Och även om du har som han lite yttorr. Så det jag undviker dock är ju skrubbkorn i ansiktet.
Mm.
Och det, jag rekommenderar ingen att köra via skrubbkorn i ansiktet. Utan satsa på AHA, BHA-syror som sagt var för att pila. Inte för ofta. Jag tycker en gång i veckan räcker.
Mm.
Med det här, bara för att få bort de här döda hudcellerna. Och göra att dina andra produkter tränger ner lite bättre i huden.
Mm.
Men det finns inte så att du behöver vara 30 eller så. Utan tonåringarna hemma, de använder
bara inte lika ofta.
Nej, precis.
Och då har vi fått en fråga. Mm. Vad säger Emma om så kallat onaturliga ingredienser som kemikalier. Allt är inte kemikalier.
allt är kemi.
Ja, silikoner, petroleum, etc. etc.
Mm. Alltså jag tror så här, vi har ju valt från början till exempel, det finns vissa ingredienser som kanske inte är lika bra för miljön.
Mm.
Och då är ju petroleum, antar jag menar mineraloljor.
Ja.
Och mineraloljor är ju en icke-förnybar resurs. Och vi har inga mineraloljor i MS-produkter. Vi har inte några cykliska silikoner. Ja, det finns olika nämligen silikoner. Det finns bra silikoner och dåliga silikoner.
Mm.
Och cykliska silikoner har vi valt att exkludera. Och det är, de har en viss form. Till exempel på Apoteket AB så får du inte ha produkter som har cykliska silikoner. Nej. Då för att det inte är bra för miljön. Så de har vi inte. Sen finns det andra bra silikoner som bidrar till att du får en skön känsla på krämen, som dimetikon till exempel. Så de jobbar vi med. Men sen så har vi inga parabener som är ett konserveringsmedel. Det är också omdiskuterat om det är skadligt eller inte, men det finns 6 olika sorts parabener. Och det är ju ett väldigt bra sätt så att produkten ska hålla sig, men i och med att det är ett omdiskuterat konserveringsmedel så har vi valt att inte ha dem heller.
Mm.
Så vi försöker hela tiden, även om de inte är förbjudna de här ingredienserna, så försöker vi alltid vara steget före med just det här som kanske blir förbjudet på sikt också med den miljöfokus vi har. Och det tycker jag är bra.
Mm.
Så, men däremot, vi har både, skulle jag säga, naturliga och syntetiska ingredienser. Mm. Och anledningen varför jag också är väldigt mycket för just syntetiska, eller man pratar kemi, allting är kemi. Vatten är kemi. Det finns bra och dålig kemi.
Mm.
Men oftast kan de vara mycket säkrare när de är framställda. Naturligt kan ju vara ganska potent, alltså det kan vara ganska starkt.
Mm.
Och det är många som inte kanske vet om det. Att vill du ha lite säkrare produkter som är mer kanske apoteks, absolut inte skadlig för miljön eller för dig. Men tas fram i en miljö där du vet att det också har testats och testats. Inte på djur naturligtvis, utan på människor.
Mm.
Så gillar jag kombinationen av det här medicinska och naturliga.
Mm.
Sen så tycker jag väl till exempel, om man tar det här med mineraloljor. Jag har ju då en son som har väldigt, liksom, lite mer atopiska eksem.
Mm.
Jättetorr på vintrarna framförallt. Och sådär. Och där är det enda som riktigt funkar är de här stora pumparna från apoteket. Mm. Med Miniderm och allt vad de heter. Mm. Och de innehåller ju ofta mineraloljor.
Mm.
För de stoppar liksom att du får behålla fukten. De liksom lägger sig som ett lock på nästan.
Mm.
Och det är tyvärr det enda som riktigt funkar på honom.
Mm.
Så, men vi har valt att inte ha det i MS-produkter.
Nej.
Så det finns hela tiden inga nanopartiklar. Och vi ligger alltid också i framkant för att titta. Är det, det kan ju hända saker att det dyker upp någonting nästa år.
Mm.
Som vi inte vet om idag. Att man har precis upptäckt att den här ingrediensen inte alls bra. Då jobbar vi alltid med att ta bort. Mm. Vi har inga mikroplaster till exempel i våra produkter heller. Så att ett stort miljö. Medvetet fokus naturligtvis.
Mm.
Och hela tiden, även om det inte är förbjudet så vill vi inte ha dem ändå.
Nej.
Och så tittar vi alltid framåt och försöker följa. Kan det vara något nytt nu? Vi hade till exempel en oxygen mask tidigare i vårt sortiment.
Mm.
Som är en sån här skummande mask.
Just det.
Som var jättehärlig på alla sätt och vis.
Den kommer jag ihåg.
Ja, men den har vi inte gjort om. För den innehåller de här perfluorerande. Inte just den som är skadlig, men du vet, det är en diskussion om det är bra eller dåligt. Och då sa vi det, nej men vi gör inte den här förrän vi hittar en annan alternativ ingrediens som inte är så omdiskuterad, även om den inte är förbjuden.
Mm.
Så vill vi förstå, kan man få någonting annat som får att skumma på samma härliga sätt? Så där är vi väldigt proaktiva innan. Ja, bara för att vi liksom vill hela tiden ligga i framkant.
Mm. Oh, nu ska vi se, nu ska vi ha absolut sista frågan här. Om du bara fick välja en produkt från din serie för resten av livet, vilken skulle det vara? Sådana frågor är svåra, för man är så här, rengöring och fett behöver man alltid.
Ja, men behöver jag inte det?
Nej. Vi säger att du får 2 produkter.
Ja, men då så. Då skulle det nog bli, alltså, man måste ha en kräm. Alltså, man måste ha någon form av kräm. Och då, för mig, så skulle det bli min Ultimate Day Cream. Mm. Men hade det varit för dig, Maria, så kanske det skulle vara en ageless day cream. Alltså men en dagkräm med solskydd, alltså det måste.
Mm.
Och sen så får jag nog säga, jag tar min, nu har jag pratat väldigt mycket om enzympeelingen, men den är ju en väldigt bra produkt. Men den är inte rengörande, så att, jag måste egentligen få säga 3. Jag måste säga 3.
Ja.
Jag säger så här då. Vi tar en dagkräm. Någon form av fuktgivare måste man ha.
Ja.
Och den kan man ändå ta bort på sminken i värsta fall. Man gnuggar in krämen.
Jäklar, och det är liksom på den nivån. Ja.
Och sen en synpiling då.
Ja.
Då tar vi de två. Yes. Men ja, svårt.
Det där är jättesvårt.
Skulle de se mitt badrumsskåp så skulle de förstå att det skulle inte gå med bara en produkt. Liksom. Nej.
Here, here. Ja, men då avslutar vi detta. Men var kan man följa dig på Instagram?
Mig kan man följa på Emma of Stockholm.
Yes.
Eller på Emmas Skincare. De två. Det är liksom både Emma S, där vi lägger ut en hel del ganska specifika saker från hudvårdsmärket och vad som händer. Och man kan få lite spännande medlemserbjudande om man har vårt medlemsbrev och så här. Och sen Emma of Stockholm som är mitt egna då.
Mm. Och din bok Tidlös skönhet finns i butikerna.
Den finns ute i butikerna.
Ja. Och kombineras med fördel med Destination Beauty Food. Så att man får allt man behöver för hudvård inifrån och ut. Och hormoner och mat och allting.
Och är man då en yngre lyssnare så är det ju en jättebra present till sin mamma kanske.
Det är en väldigt vacker bok också. En riktig coffee table bok.
Tack.
Så fin. Jag älskar att du också har lite den här väven. Det valde jag också på min
lite senaste tyg, bok. Ja. Det blir lite mer... Och det är trevligt att hålla i, liksom.
Ja.
Och så just det lite blankt och lite matt, liksom.
Oh, ja. Mig följer ni som vanligt på Maria_Ahlgren. Och vill ni kolla vad Anja har haft för sig så kollar ni på Anja Skeppe Gran. Och så hörs vi nästa vecka. Tack för idag, Emma.
Tack, tack.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.